Hello, hej allihop. Det var länge som man såg er. Nu känner man sorg när man... Ja, det här som har hänt. Den här Lisa Holm. Och vi vet ju inte allt vad som har hänt. Och vi ska nog vara glada för det. Vi ska nog försöka lita på att polisen vet mycket, mycket mer än oss. Att de kommer att försöka dra rätt slutsatser. För annars, i den tid vi lever idag, så blir det ju... Vad händer hos folk när det blir så här känsligt? Man börjar hata, man börjar förakta, man börjar liksom sprida det här ännu mer. Det är ju redan gjord en hemsk sak, en hemsk skada. Och vad en lögn för att djävulen kommer utnyttja henne. Hatet i vårt land ökar av sånt här. Inte bara den enskilda händelsen, utan efter en tid på bloggar och allting så är det några tusen personer till som sprider, talar, tycker sig veta, sitter som domare och bara sprider förakt och hat. Och det tjänar ingenting till. Det bara skada ytterligare. Och det är fruktansvärt det som har hänt. Och vi får försöka lita på våra myndigheter att de gör sitt bästa. Och det gör de absolut i det här läget. De jobbar nog övertid dygnet runt utan att kräva någon ersättning för det till och med. Misstänker jag. Det engagerar så många det här. Vi hade ju ett liknande fall här i... Vad var det igen nu? Vi satt och tittade på det idag. Den flickan som försvann uppe i Husum här. Malin, ja. Och det är ju jättejobbigt för alla berörda. Där var i varje fall polisen väldigt säker på sin sak. Men han var till frikänd. Men vad otäckt det är för bygdens folk... Att ha den här ovissheten över sig. Jag kommer ihåg att jag drog mig undan allt prat kring det där. För jag stod inte ut med det förtal, förakt och hat som folk egentligen började prata med varandra om då. Jag bara tänkte, ja, det är väl nog ont det som har skett. Ska vi andra då som inte är, vi är inte kriminella... Men vi sprider ändå djävulens väsen omkring oss. Ja, det får tyvärr sådana effekter. Men tack och lov så finns det kristna som går till Gud. Och Gud, han kommer att döma rättfärdigt. Personer som gör sådana här saker får sin dom. En del går fri från världens domstol, men de går inte fri från Guds domstol. För han kan känna varenda millimeter. Och den som tar en annan människas liv, ja, ni skulle inte vilja ha en dag i samma sinnestillstånd som dem. De har en livslång plåga efter det. Jag känner till det lite eftersom jag under en tid i mitt liv jobbade med just mördare. Som ett projekt och tillsammans med kriminalvården. Då liksom i form av... missbruksvård då. Och då är man ju som alla andra att man har sina uppfattningar om vad en mördare är ända tills man möter dem. Och så ser man att det finns ju alltså folk som är mördare. Jag lärde den andra personalen att tänka så ganska fort att det finns någon här som verkligen är mördare, men de övriga är inte det. Det var någonting som hände i stunden som de sen måste leva med resten av sitt liv. De tappar kontrollen. Någonting annat flög in i dem. Och det menar jag verkligen när jag säger. För att ta en annans människas liv, det är inte mänskligt. Det krävs en ond kraft som tar över hos en människa för att det ska ske. Så man kan undra vem är skyldig egentligen. Ja, har man... Syssla med okkultism, om man sysslar med seanser med ond tillbedjan på någon ort, så kan man räkna med att det finns mer öppningar för det här onda. Och plötsligt händer det. Det finns jättemånga sådana här vittnesmål där de har förklarat. De säger att det är alldeles svart. De kommer inte ihåg de där minuterna. Nej, jag tror dem väldigt ofta. Det var någonting annat som tog över. Men det var inte det jag skulle prata om. Jo, det ska det nog vara förresten. Bland de senaste gångerna jag höll en undervisningspass så var jag inne på en fråga där jag lovade lyssnarna så här att jag skulle förklara lite mer om vad synd är. Men jag sa också som så att vi tar inte det nu för att det tar för lång tid. Det jag i övrigt höll på att prata om, det fyllde upp den timme väl ändå. Så jag tänkte ge mig kast lite med det. Och när man börjar på rota lite i det så inser jag att hur besvarar man en sån fråga? För den är ju mångdimensionell, minst sagt. Ska man liksom förklara den andligt, fysiskt? Ska jag gå in i någon slags molekylär biologi och försöka förklara liksom med någon kemisk beteckning hur vad synd är och så vidare? Nej, jag ska försöka använda Guds ord. Jag tror det täcker upp allt det där. Och varför ska det vara så viktigt då? Jo, det är faktiskt ganska viktigt för oss allihop. Eftersom vi tror att tiden är kort. Och då gör det bra om vi inte lever i synd. Men det är minst lika bra att vi inte lever i det som är falsk synd. Det finns mer av falsk synd än äkta synd, skulle jag vilja påstå. Och det som hör med falsk synd ihop, jag tar det bara, släta bara över det, det är människoregler. Eller det fariseistiska regler. Som fariseismen egentligen på Jesus tid, det gjorde liksom det kristna andliga livet till någon sorts hinderbana man skulle igenom. Så är inte livet. Jesus har kallat oss till frihet. Och även frihet från det här lagtvånget. Eftersom han har uppfyllt lagen. Han är lagens uppfyllelse. Och vi ska titta lite historiskt på hur Gud kan ha tänkt kring det då. Synd, det betyder ju någonting. Jenny, hon kunde det på svenska hon, men jag ville impa lite på folk, så jag tog reda på vad det heter på hebreiska och på grekiska. Och på hebreiska då kallas det då för shata, och på grekiska hamartia, eller hamartia. Och det betyder helt enkelt att missa målet. Det är synd. Att missa målet. Okej. Egentligen så ska man då rycka på sig och tänka, haha, vad bra, det finns något bra i livet här. Därför att det finns ett mål med livet. Synden får oss att missa målet. Så då kan det vara intressant att tänka sig så här lite, ja, vad skulle då målet med livet vara då? Ni ser, det här kan man hålla på länge med. Ja, och för att förenkla det så ska vi titta lite i Första Mosebok 3. Ett lite längre sammanhang som jag läste tidigare, men nu ska jag läsa några andra ställen där. Här har vi då syndafallet först och främst. Jag läser från första versen. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men av frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den. Ty då kommer ni att dö. Det var vad Gud hade sagt. Ät inte av det där trädet, för då kommer ni att dö. Gud ville inte att människan skulle dö. Gud hade andra tankar. Och därför satte han upp den här restriktionen. Och precis allting har ni fått. Fritt och förintet, ät så ni blir mätt. Bara, det är bara den där lilla, lilla trädet där. Det är det enda jag önskar av er att ni ska undvika. Precis allting annat får ni. Så Gud var väldigt generös. Han ville inte att vi skulle dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Det stannar en stund där. De åt av det här trädet. Det fanns en paradistid i paradiset. Då gick Adam och Eva nakna. Och det betyder ingenting. Det spelar ingen roll. De visste inte ens om det. Det var deras naturliga tillstånd då. De visste inte vad som var rätt eller fel eller någonting. Men de hade en fri vilja. De hade en egen beslutsförmåga. Redan innan syndafallet hade de det. För hur skulle annars ormen kunna övertala Eva till att äta av det här? Eftersom både Eva och Adam visste att Gud hade sagt ni ska inte äta av det här. De hade en egen vilja och en egen beslutsförmåga redan innan syndafallet. Gud hade skapat dem så. Och varför det då? Jo, det är för att Gud skapar människan till sin avbild. Och Gud har väl nog vilja. Och Gud, han kan nog ta beslut. Så det finns som grund, som det finns hos oss i grundskapelsen. Vi är skapt så att kunna det. Ormen, han vill ju någonting annat. Och då ska vi veta om så här att under en kort tid i mänsklighetens historia så gick allting efter hur Gud hade tänkt. Det var ingen som missade målet här. De skulle till och med få leva evigt. Döden fanns nämligen inte om inte synden släpptes in. Så då kom ju ormen då. Och det finns, det kan man fundera på många gånger. Varför hade den onde kastats ner på jorden? Det var ju Guds beslut. Han skapade människan på jorden. Det var också Guds beslut. Det finns någonting här som vi inte har tid att gå in på. Det kallas teodicéproblemet där. Och det, ja, det finns många svar på det. Men vi får se en dag när vi är i himlen hur det var. Varför gjorde Gud så här? Så ormen, han gjorde en alldeles särskild sak. För innan han var utkastad ur himlen så var han utkastad av ett skäl. Gud är rättfärdig och gör ingenting utan att det finns skäl för honom. Jo, han ville alltså mäta sig med Gud. Han ville sätta sig på Guds tron själv. Han som då kallades för Lucifer på den tiden. Och då var han alltså en ängel som heter Lucifer. Sen kallade, och det betyder ljusets ängel, så han var ganska högt uppsatt. Men han ville bli som Gud. Därför kastades han ner på jorden. Det var ett uppror mot Gud att vara så. Änglarna ska inte vara så. Däremot vi människor skapades med Guds avsikt att vi skulle bli Guds avbild. Men det är skillnad på människor och änglar. Människor står faktiskt högre i rang inför Gud än vad änglarna gör. De är tjänsteandar. Och de har egentligen ingen egen vilja. Men de har någonting som är väldigt bra ändå. Därför att de kan ju inte annat än göra Guds vilja då. Det kan vara bra att vara utan egen vilja ibland. Om man är ängel. Men vi som är människa. Vi måste finna oss i att vi har en vilja. Vi får lära oss att hantera den istället. Nåväl. Tänk er, här fanns paradiset. Adam och Eva var skapade av Gud. Allting var gott. Gud kom på besök varenda eftermiddag till människorna. Varenda eftermiddag kom han. Snacka om närhet till Gud. Vakade han över sin skapelse? Eller han kanske bara trivdes med att umgås med dem. Det kan vi ju fundera mycket på. Men faktum var att han kom på besök varenda eftermiddag. När skapelsen var klar. Det var inte så att han gick där och korrigerade och höll på petan. Det var, gjorde du fel och upp och ner. Nej då, han visste att det skulle funka. De behövde närheten av honom. Han är ju livets källa. Därför var han också där. Men ormen var också utkastad ner på jorden innan här. Och han ville föra in någonting annat till denna underbara, fantastiska skapelse som vi människor är. Det tänker Johnny. Och Dennis, jag tror aldrig att ni går och ställer framför spegeln och tänker om er så här: ja, jag är skapad i Guds avbild. Det stämmer. Eller gör du det någon gång, Jonna? Finns det någon här som har gjort som jag någon gång? Gått till spegeln och tittat hur hemskt man ser ut. Och så säger man: tack gode Gud för att jag är skapad så övermåttan underbart. Det är så lustigt, för det är precis sant. Och säga sanning om sig själv eller andra, det skadar aldrig. Men tänka lögn, och Gud vad hemskt jag ser ut. Det är ju lögn. Det är för att Gud tycker någonting annat. Han har skapat oss till sin avbild, tänker så. Jag tror inte att Gud går upp i himlen där och tycker att han är ful eller värdelös eller att det inte finns någon mening med sitt liv. Absolut inte. Utan det måste till något annat för att vi ska börja på att tänka så. Och det var det djävulen bidrog med. För här hade alltså vid det här laget då, så hade de ätit av den här frukten. Tagit det, ätit av frukten, tillgodogjort sig. Och då kan man tänka sig så här då, lite som jag blir då. Jaha, vilken kemikalie var det som kom in? Var det något spårämne här eller något enzym? Eller vad hände egentligen här inne? Och så börjar man rota ända tills att Gud säger stopp nu, Johansson. Du ska söka mig, inte undersöka mig. Brukar Gud säga ibland till mig. Och så får man gå upp på rätt nivå igen då. Ja, det har inte så stor betydelse egentligen. För faktum var det att vi valde där att följa djävulens röst. Det var det han införde. Vi fick det här kunskapen på gott och ont, slår det ju. Ja, det var väl ingen fara om inte djävulen hade funnits där. Men då var det väl så att vi hade tillägnat oss den förmågan tack vare att vi följde djävulens sätt att tala till oss. Han lockade oss till det med höga vinster. Du ska bli så som Gud. Du ska själv kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Det lyckades djävulen föra in sitt väsen hos människan. Alltså precis det väsen som gjorde att djävulen själv, alltså Lucifer, kastades ut ur himlen. Det förde han in hos oss. För vi visste vad Gud hade sagt. Och då blir det konsekvenser av synden. Och den ska inte jag ta. Jag tar bort några versar. Så jag fortsätter läsa från vers, vad blir det? 20. Första Mosebok 3:20. Mannen gav sin hustru namnet Eva, till hon blev moder till alla levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Okej. Här blev alltså människan klädd. Gud gav dem kläder. Han kanske lärde dem att fixa sånt här också. Och det är ganska anmärkningsvärt vad som hände när de hade. Det är ett bevis egentligen på att Guds väsen på något sätt, eller djävulens väsen på något sätt, hade fått tillgång till människors sinnen. När de för första gången kände att nu behöver jag dölja mig för Gud. Det var precis efter att de hade ätit. Och det där känner ni till allihop. När man skäms, man har gjort något fel. Man kryper ihop lite så att man inte ska synas så mycket. Det gjorde Adam och Eva också. Och då är man rädd för någonting när man gör så. Man skäms för någonting när man gör så. Med rätta. De visste att de hade gjort fel. För de fick ju öppnade ögon av vad de åt. Så det är klart, de förstod att då, oj vad fel vi har gjort. Gud hade ju sagt. Nu fattar vi. Och så måste man dölja sig. Men då är det för sent. Det skulle finnas i skapelsen. Men inte i människan. Men det var djävulens väsen som kom in här i människan. Och någon kemikalie i äpplet. Båda samverkade. Har du någonsin sett människor bli förändrade av knark någon gång? Ja, jag har gjort det. Ibland undrar man om det är djävulen eller en vanlig människa man ser. De där kemikalierna kan verkligen förändra en människa. Både sinnen och allting. Har ni någonsin varit med i en narkoman när de ska avgiftas? Då de ser den onda andevärlden. Jag tror att den finns. För jag har sett när de ska dra tillbaka. Då ska vi förklara det på något psykologiskt sätt. Och säga att det är hallucinationer. Ja, vissa grejer är hallucinationer, men allt är sannoliken inte det. Sådana här kemikalier kan göra mycket med människor. Och tillsammans med den onde då, som motiverar oss till att behöva hålla på med det här av något speciellt skäl. Du ska inte behöva någon gud. Du ska inte behöva någon god domare över ditt liv som hjälper och räddar dig. Du ska fixa det här själv. Det är syndens väsen är så. Efter det så händer det en hel del som vi bara skummar över. Men ni vet ju en del om mänsklighetens historia som Bibeln berättar den. Mänskligheten växte ju Man födde och fick barn. De levde väldigt länge, så det är 800-900 år i början. Och det hinner man fixa många barn på sån tid. Så mänskligheten växte fort. Och Gud ångrade så småningom att han hade skapat människan. Han såg hur ond hon hade blivit. Då kan man fundera många gånger på, är Gud så ovetande? Hade han inte förstått det? Jo, han har förstått det. Men någonting fick honom att tappa tålamodet helt enkelt. Och så sen han syndade. Men mitt i allting, så det var inte människan egentligen han ville få stopp på. Det var ju ondskan han ville få stopp på. Så att några skulle få föra mänskligheten vidare då. Som hade skött sig på ett speciellt bra sätt. Som hade hållit sig till buden. Som hade hållit sig till det Gud är. För de hade inte tagit emot och spridit vidare denna ondska, detta mörker. Noas familj. Sen fortsatte därifrån. Och så har då det onda, trots allt har det fortsatt ändå. Men då har ju också Gud den här räddningsplanen med Jesus. Den är klar redan i skapelsen egentligen. Redan i syndafallet så är det klart. Alltså Gud uttalar konsekvenserna av syndafallet. Han säger liksom till ormen att ja, det kommer någon som ska trampa sönder ditt huvud. Och det är Jesus som avses där. Så liksom planen är redan klar. Sen har vi det här med när judarna räddas ur Egypten. Då är det ju också en till omsorg ifrån Gud. Och då kan vi tänka oss att skaparen, det är ju tillverkaren också. Det blir lättare att förstå vissa saker om man byter ord. Jag menar, vem har skapat min bil? Ja, det är en fabrik och konstruktör som heter Honda. Eller tillverkar de den? Ja, vad är det, vilket ord ni vill ha? Vem tillverkade oss? Men han som har tillverkat oss vet väl hur skötselinstruktionerna ska vara. Den vet väl liksom hur serviceintervallerna ska se ut. Vet väl liksom vad är människan ämnad för att syssla med och inte syssla med. Det är klart att skaparen, tillverkaren, känner till alla de detaljerna. Och då kommer då instruktionsboken här då. När Mose går upp på berget och får de här stentavlorna med Guds bud. Med det vi kallar lagen. Alltså lag finns det så här mycket. Men när jag pratar om lagen då menar jag de här 10 Guds bud. Det var det första som människan fick. Inte som en krav från en diktator. Utan för en person som vill att jag älskar vad jag har gjort. Jag har skapat, tillverkat människan. Jag är strålande glad över det. Må hon hålla hur länge som helst. Och här är skötselinstruktionerna. Du ska älska mig först av allt. Ja, rätt drivmedel. Du ska inte stjäla någonting från andra. Nej, det är ganska dumt. De kommer bli väldigt arg på det. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Nej, det ska du inte göra. För då följer det djävulens röst och så vidare. Så att han vet vad han tänkte med oss. Och då var det som fick råda under gamla testamentets tid. Här är lagen. Följ den. Så faller ni inte djupare in i det här syndet. Så faller ni inte så djupt. Så att en ny syndaflod måste komma igång. Han räddade en del av oss där. Tills Jesus tid kom in. Och då är det slutliga då. För då är Jesus den som sammanfogar allt. Han liksom fullbordar det som är lagen. Synden är alltså motsatsen till Guds avsikter. Och Gud har sedan gjort allt för att återföra oss till det rätta. Synden är det som får oss att missa målet med vårt liv. Och synden, jag ska läsa lite mer för att se vad det kan vara. Den är inte så väldigt mycket fråga om handlingar hit och dit. Jag är inte syndig bara för att jag misslyckas med att spika i en spik. Jag är väl ingen syndare bara för att jag sätter fel färg på huset. Jag är väl ingen syndare bara för att jag har stor mage. Nej, man kan väl gå och känna sig dålig av sådana skäl kanske, men det är ingen synd. Det är tråkigt, det är synd att jag har stor mage, men någon synd är det ju inte. Men så vad är då synden om den del av djävulens väsen. Ja, det är det som får mig att missa målet. Och hur missar jag målet då? Jo, jag gör precis tvärtom vad Guds avsikt med mitt liv var. För när du läser lagen eller budorden och ser vad är det här för konstruktion egentligen, då ser du att allting är kärleksbaserat. Nummer ett, du ska älska Herren din Gud först. Ja, det är klart du måste det. För han är kärlekens källa. Älskar du inte Gud först har du ingen kärlek att komma med. Du kan älska pengar, ja bra. Lev ditt liv för det då. Då kan du kanske dela ut lite pengar någonstans. Men det behöver inte vara någon kärlek i det. Du kan älska dina prestationer och dina muskler. Jag gjorde väl det när jag var ung, tonåring. Eftersom jag märkte att tjejerna gillar sånt. Men inte vart jag älskade av det. Och inte var någon kärlek i det. Jag gick och klappade till någon kille ibland bara för att någon tjej skulle tycka mer om mig. Kan man säga att det är kärlek? Nej. Men jag trodde väl så då. Man ville liksom impa på det andra könet. Det var ju bra det då. Man var skapad rätt så att man ville att tjejerna skulle gilla en och inte de andra killarna. Halleluja. Så synden gör någonting med oss. Sen när jag blev kristen är jag inte så längre. Alltså, jag vet inte om jag blev så alldeles fruktansvärt väldigt kristen. För det var ju några saker som hände när man var kristen. Svordomarna försvann. Jag har fortfarande kraftuttryck ibland när jag slår mig på när jag slår tummen med hammaren. Men svordomar är det inte. De är liksom borta. Och det hade inte jag någon aning om, men det är ändå att åkalla. Fick jag lära mig av någon vis äldre gubbe på torken jag var då. Han märkte, han var värst, vad har hänt med dig då? Har du blivit frälst eller så? Han på skämt åt mig för att häckla mig. Ja, det har jag faktiskt blivit. Varför tror du det? Jag har inte surer nu på en hel dag. Så noteras det där. Ja, och det var en sann notering. Och de svordomarna försvann där. Mer? Ja, jag har inte känt inget större behov av att hävda mig. Det var ett av det första som hände hos mig. Jag behöver inte hävda mig. Jag behöver inte visa att jag är bättre eller någon annan. Eller duktigare eller någon annan. Jag behöver inte visa att jag är rikare eller så. Vad ska jag visa det? Jag är ju älskad ändå. Det var ju effekten av Kristus hos mig. Att jag insåg att jag är ju älskad. När Herren hindrar mig att ta självmord i skogen. Så gjorde han ju det med de här orden. Jag älskar dig. Psykologer hade sagt annat. Mediciner hade åstadkommit andra effekter. Mina egna försök att komma från alkoholismen hade fått någonting helt annat. Men Jesus. Och när Jesus säger någonting till en. Då är det sant. Och är det inte sant så blir det sanning utav det. Jag kan inte förklara det. Alltså jag har sagt till många människor i mitt liv. Jag älskar dig. Jag undrar hur många gånger jag har varit ärlig. Eller andra har sagt det till mig. Ja, jag undrar hur många gånger de var ärlig. Men i Jesus sa nu så var det liv, kraft, sant. Allting fick en helt annan innebörd. Det tillfördes någonting inom mig. Som jag aldrig hade haft i mitt liv tidigare. Det kom till mig. Ett stort tomrum vart fyllt och hela jag vart förändrad utan några egna försök. Jag fick rätt drivmedel helt plötsligt. Jag hade fram till dess hade jag varit som en bensinbil som hade tuffat fram med hjälp av något diesel i tanken. Nu fick jag rätt drivmedel och det fungerar allt mycket bättre. Djävulens väsen. Det är sällan vi tänker så. Om vad synden är. Vi kan så ofta kan vi tänka så här att arvsynden, det vet vi alla att vi har drabbats av. Och så. Ja, det är svårt att definiera det då. Så att man kan ta till sig det personligt. Men när man säger djävulens väsen. Bor det verkligen i mig? Kan man säga så om en människa? Ja, visst. Det är ingen fara att upptäcka det. För det har Gud känt till sedan tidernas begynnelse. Och då vet man mycket bättre. Då kan man använda det här som vi fick i syndafallet. Skilja på gott och ont. Om jag inser att det här kommer från djävulens väsen. Jag ska känna mig störst, bäst, vackrast. Hur många måste jag slå undan för det? Om jag ska bli multimiljonär, ja, pengar produceras ju inte. Vilka ska jag ta dem av? Om jag skulle vilja vara Hitler, utöka tredje riket, vems land ska jag invadera? Om ryssarna och USA tävlar om världsherraväldet, ja, vilka måste de döda? Alltså, hur kan man liksom säga att det är goda motiv och sånt? Det är djävulens väsen. Det är han som vill ha det så. Det är han som vill att den här planeten ska kriga och döda och förstöra. Och mänskligheten är den enda rasen på denna jorden som kollektivt medvetet begår självmord. Och vi kallar oss de intelligentaste. Nej, myran är mer intelligent. För det är bördan av att kunna skilja på gott och ont. Att veta om vad vi gör. Det vet vi. Vi ser resultaten. Men tillför vi något? Ja, det kan man undra.